Den här historien berättade Bergman säkert bättre än vad jag gjorde och säkert inte på samma sätt. Men han kanske tog in andra dagsaktuella saker, för varje sagoberättare berättade en saga på sitt sätt. Och så småningom förändrades den lite efterhand. Detta är hans historia. Förutom den så har vi också efter honom en lång, lång, som den ska ni slippa höra. Här är Adam och Eva i lustgården som han har berättat alla verserna. Det är en sång. Han har berättat, det är säkert 20 verser här som han har kunnat rakt igenom. Så han måste ha haft ett väldigt gott minne. Det var det. Nu ska vi tyvärr lämna lite Mölletag och istället ge oss till Alunbruket. Ni vet, uppe vid Andraån. Och på Alunbruket så de allra sista verkarna som bodde där, eller som levde där, de levde där kring, ja det var också i början av den här historien upptecknad 1928. Och då var det tre stycken kar som gick där uppe och kokte rödfärg. För Alunbrytningen var ju sedan länge förbi, utan nu var det rödfärg som blev. Och den här Nils Bus, som han heter, jag vet inte om det finns ju en ort som heter Bus, om det är därför att han kom därifrån, eller, för det finns också en Per Johansson Bus, det finns flera busar på här. Men han i alla fall, det berättas om honom, att han var en skojfrisk person, och att han ibland, han brydde sig inte om att tvätta kläderna. Utan han, och de var alldeles röda, i skinnet var de som indianer för att de gick där i den här rödfärgen. Och han brydde sig inte om att tvätta kläderna under hela säsongen. Och vid ett tillfälle när han var rödare än en indian, står här, eller en indianböckernas rödskinn, så väckte han uppståndelse i Lövsta när han kom dit. Och i den här munderingen och alldeles röd i facet och på händerna och så. Ja. Och han brukade skämta med folk, så han blev en legendarisk person där. Han, och här ska vi just titta på det där mellan skillnaden mellan en saga och en sägen. Jag har inte hittat att Bergman har berättat några sägner, utan det är bara sagor, men jag ska försöka hitta fler sagor, och jag ska hitta den här Orvar Nilsson och se om där är någonting om detta. Det är jättespännande när man börjar liksom rota i någonting sånt. Men den här Bus, han har berättat, du ska berätta en saga och en sägen, så ser ni skillnaden. Och sagan heter Askepilten, och det är som askungen ungefär, och det är en kedjesaga. Och kommer ni ihåg, jag vet min mormor i alla fall, de brukade berätta så här att om en pojke som inte ville gå till skolan, och det var en kedjesaga, råttan på repet och repet på den, och riset på pojken, och pojken gick till skolan. Kommer ni ihåg? Den har man hört ju. Och det här är en annan kedjesaga. Och den handlar om en pojke, den också, och den här pojken. Och Nils Bus var född 1857, så han var 20 år yngre än Bergman. Den här pojken i alla fall, och då ska jag också säga att det verkar som liksom, där uppe vid Alunbruket, där har man haft mycket tid att sitta och berätta saker på kvällar och så. Det har inte funnits så mycket nöjen naturligtvis där, utan man har suttit på kvällarna och berättat för varandra, och man har också sett väldigt mycket pysslingar och grejer där. Väldigt mycket. Men den här berättelsen handlar om en pojke den också, och han är som en dum, ni vet dum och jöns, den har ni hört också. Den här, det fanns tre pojkar på en gård, och de två första, de två äldsta, de jobbade och slog i. Medan Askepilten, som de kallade honom, han satt och petade i askan, och han satt och tänkte och gjorde ingenting. Och det fick han tydligen göra för sina föräldrar. Men så kommer det då ett påbud från slottet i närheten, kanske Kristina Håba, vet jag. Att där finns en prinsessa som inte vill skratta. Hon är så allvarlig och kungen är så orolig för det. Och då vill de två äldste pojkarna, de vill gå dit och liksom göra lycka, för att den som får henne till att skratta, han ska få gifta sig med prinsessan. Och den ene låtsas vara en predikant, och han har gjort någon slags sån här krage, och han står och predikar och säger lustiga saker, men prinsessan skrattar inte. Och den andra låtsas vara en skolelärare och går omkring och så och säger saker. Men nej, inget skratt, inte ett leende kommer över prinsessans läppar. Men nu har också Askepilten tagit sig dit. Men han har en annan strategi. Han bestämmer sig för att ta arbete i köket som kökspojke. Och det får han. Och en dag när han går till källan för att hämta vatten till köket, så hamnar en fisk i vattnet. Och den fisken, ja, tänker han, den kan jag ju bära hem till kokerskan. Då blir hon glad, en fisk som vi kan ha till middag. Så han tar med sig fisken, men på vägen till slottet så träffar han på en gammal gumma och hon har med sig en gås. Hon leder en gås. Och hon vill byta fisken mot gåsen. Det får hon, okej. En gås är också bra att komma hem med, tänker han, så att det är minst lika bra som en fisk. Och, säger gumman, om det kommer någon och tar på gåsen, så ska du säga, häng på och kom med. Eller kom med och häng på. Och då kommer den personen att fastna vid gåsen. Det här var roligt. Han hade suttit och tänkt så han förstod att den här skulle jag nytta av. Så gick han vidare och då kommer de till smedjan och den där kärringen och går väl så där och liksom försöker hänga med. Det är ju lite långt ner till gåsen där. Så, och då så kanske hon visar lite under kjolarna så smeden tycker det verkar kul. Så han tar tången och kniper tag om hennes bak. Och då säger ju pojken, kom med, häng på och kom med. Och då är ju smeden också med i den där raddan. Kommer de förbi köket och där är kokerskan. Hon tittar förvånat ut och smen får tag i henne. Och då är ju kokerskan också med efter smen där. Och håller honom i honom. Och så kommer de till ån. En å, och där sitter en piga som har klätt av sig alla kläderna för att ska bada i lugn och ro, tänkte hon. Men där kommer de och då tar kokerskan fast i henne. Och hon, pigan, hinner få tag i en hötapp för att skyla det värsta. Och hela det här gänget fortsätter över ängen där, och där ser jag få en kosyn på de där lilla hötappen, tycker han. Den hon verkar gott, så hon hänger ju på där och alla hänger med. Och det allra sista är att det kommer en tjur som blir väldigt intresserad av kon och som vill betäcka den. Och så kommer också tjuren med sist. Och hela det här gänget drar iväg över markerna och kommer tillbaka till slottet. Och där står prinsessan och skrattar för fulla muggen. Och så fick pojken prinsessan. Det var väl en härlig historia. Och den är rolig för att den kan man ju bygga på hur långt man vill. Och man kan hitta på nya saker och så. Men vi har en annan historia också. Och det är om pysslingarna. Och det här är alltså inte ens, detta var det en kedjesaga. Men det vi ska höra nu, det handlar om pysslingarna. Och pysslingarna var ju ett småfolk som levde också här i Alunbruk. Det är många historier om pysslingar. Man har sett dem i gångarna, i gruvgångarna där de ofta kommer fram. Ibland så sitter det någon och tar lite mat och tar en pris snus och då kommer pysslingarna fram och gör snus. Och då så får de snus som de, och sen hör man dem nysa in i berget. En annan gång, och väldigt tidigt, det sägs att det var på 1600-talet eller början av 1700-talet, så är det så att man måste göra gruvgångarna bredare på något vis. Och då börjar man gräva, och då är det så att flera arbetare blir fångna där inne och dör i det rasar ner över dem. Och då är det någon som kommer på att det är inte så konstigt det där att det blir så, därför att de har varit och grävt i pysslingarnas kyrkogård. Och pysslingarna hämnas. Och då tar han med inspektorn dit, den här mannen som har kommit på detta. Så de ligger bakom en sten en kväll eller en natt. Och då ser de plötsligt den här långa raden av pysslingar med en häst ryttare i början. Och 6 små kister har de med sig i begravningståget. De kommer för att begrava sina döda just på den platsen. Och då förstår man att där ska man inte gräva mer, utan man får hitta en annan lösning. Håkan Klang heter han väl. En av de här gamla också, ja. Som Nils, en av de sista. Han kommer, han träffar ofta på pysslingarna här på Alunbruk. Så att det berättar Nils Buse att Håkan Klang träffade ofta pysslingar, och så berättar han allt som Håkan Klang hade varit ute för. Och då hade han ju namngivet och han kunde berätta precis var han hade träffat på de här pysslingarna. Och själv hade Nils Buse en gång varit träffat pysslingarna, och det var en gång när det var fest i magasinet där vid Alunbruket, och han var tvungen att gå ut och pinka. Och när han kom ut, eller han skulle göra något ännu det stora, han skulle skita. Och då satte man sig för på gödselstan, så han satte sig på gödselstan för att göra detta. Och då kommer en liten pojke och ställer sig bara, så han ställer sig och tittar på honom. Och han blev generad och så. Han sa ingenting, men det var en pyssling i alla fall. Nu kan man ju tycka att de här historierna, sägnerna, verkar ju helt galna. Hur kunde man tro allt det här? Hur kunde man tro att det bodde en jätte i Stenshuvud, att det fanns pysslingar? Hur kunde man tro att det fanns en gräsulv som bodde i komockorna, som man trodde? Han var 10 cm lång, tjock som en så här röd, som en trädgårdsslang ungefär. Hade ett katthuvud i ena änden och ett hungahuvud i andra. Och blev man biden och sånt så kunde man dö. Hur kunde man? Jag ber om ursäkt. Ja, varsågod och sitt. Där är plats. Akta dig. Hur kunde man tro detta? Det verkar ju inte klokt. Det verkar ju hål i huvudet att tro. Det fanns en som jag ofta tar fram, en man i Rörum som heter Nils Persson, som berättar massor av sådana här historier. Han hade sett allt som går att se. Liksom. Han hade sett brunnkäschan. Ja, och hennes, han kunde beskriva precis hur hon såg ut. Han hade ju sett den här gräsulven. Han sa att, ja, såna har jag slagit ihjäl många, sa han. Sådana gräsulvar. Och blev man vid någon så kunde man dö. Men såna har jag slagit ihjäl många. Alltså, han var ju fullständigt inne i den här världen. Hur kunde han tro det? Då brukar jag berätta en annan historia som alltså är en sägen. Eller jag ska kanske inte berätta det, men om ni tänker er den här gräsulven, så brukar jag berätta en historia om min syster och mig. Jag har en syster som heter Anna. Hon är präst. Och hon hör väldigt sällan av sig. Det är så tråkigt så. Men en dag så ringde hon. Och då så säger hon till mig så här att, du vet, hon har en dotter som heter Katja då, som numera är läkare, så man får lita på henne liksom. Och Anna är ju präst, ja, man får lita på henne också. Men i alla fall så ringde hon och så sa hon så här, du, Katja har varit nere på stan idag, och hon, det var några år sedan, hon hade inte flyttat hemifrån, och träffat sina kompisar, och de har druckit en kaffe och så, och jag vet vad hon fick höra då. Jo, Katja har en kompis och som heter Olle, och han har en syster som heter Elin, och Elins boaorm har börjat slingra upp i Elins säng på nätterna och lägga sig rakt långt. Och vi förfasade oss över detta. Jag har aldrig haft någon orm, så jag vet ju inte hur de behöver sig, men den hade lägat sig rakt långt. Så sa Anna, ja, så jag, uff vad hemskt. Ja. Och sen så till slut fick hon ringa veterinären, och det gjorde hon. Och när hon hade ringt veterinären så sa, alltså, den hade slutat äta också ormen. Och det hade vi, hade jag, både Anna och jag hört att det kunde ormar göra i perioder. Men veterinären, han sa detsamma, jaha, den har slutat äta det. Men det vet du kanske, det har den kanske gjort förut, det är ju inte så ovanligt. Men så kom hon till den där delen med att den la sig i sängen så. Och då blev också veterinären lite orolig och tyckte att det här var lite underligt beteende. Så han sa, du, jag tror att du måste stänga. Har du ormen där i närheten? Ja, då tror jag du ska stänga dörren om ormen. Så. Så det gjorde hon, och så kom hon tillbaka och sa, men varför skulle jag göra det? Jo, sa han, det så här står det att, jag är ledsen att behöva tala om det så här på telefon, men du måste avliva ormen. Varför är det min orm och så? Ja, sa han, men det är så här att ormen håller på att mäta ut sitt nästa byte. Och vi var helt förstörda. Och sen så la vi på, och så gick jag vid en brunna på detta på varsitt håll då. Väl, Anna och jag. Och sen plötsligt så ringde hon igen, alltså två gånger samma dag. Det var liksom, det var kors i taket verkligen. Så tänkte jag, nu måste det vara något allvarligt. Och då hade hon ju